Hei ja hette Raija ja alkoholista narkomaan.
Hei Raija.
Och tacksam att jag är nykter och drogfri. Och jag får sitta här och jag alltid går över det här, jag vet. Och jag har varit så nervös och jag måste berätta en historia som hände på tisdag när jag skulle gå och köpa lunch på ICA på Folkungagatan. Jag gick in och jag var så inne liksom, vad ska jag tala? Då hamnade jag vaknade till helt plötsligt. Jag var inne i systembolaget. Jag vet inte vad hände. Och då stannade liksom, vad fan gör jag här? Och då packade jag, började skratta högt och gick därifrån. Men det var bara, det är liksom nästa dörr där. Men så nervös har jag varit. Så, nu gick det över den här värsta gråtattacken. Jag är född och uppvuxen uppe i Rovaniemi i norra Finland med mamma, pappa och två barn. Vi var två döttrar och jag och min syster som sitter här. Ja, som är särast som jag har i livet. Och jag visste inte att jag blev så här nervös. Men vi hade bra uppväxt. Mamma och pappa var vanliga arbetare och vi hade mat på bordet, vi hade kläder på oss och det var schysst på så sätt. Vi åkte på semestrar och det här, och men att vi hade sjukdomen i familjen. Min mor var alkoholist och jag kommer ihåg det liksom första tankar på om sprit har jag när jag var 4-5 år kanske. Pirko hade inte ens fötts. Då vi bodde där uppe i Rovaniemi, då försvann morsan alltid några dagar och drack någonstans i någon lägenhet eller ställe eller något sånt. Och det har jag, det kommer jag ihåg fast jag var så liten. Och det fortsatte hela våran barnum och hela livet. Hon dog 75 sen i sjukdomen. Och jag kommer ihåg när vi åkte på semestrar då liksom till södra Finland. Då var liksom till mina fars bröder och familjer. Och där var det liksom, de här bröderna, det är klart de track och hade roligt. Och fruarna den tiden track ingenting. De kanske tog en liten likör och track kaffe och fixade och donade mat och sånt. Men morsan satte där med gubbarna och track sig i fyllan och svällde ut hela jävla familjen och släkten och så. Och då bestämde jag att jag kommer aldrig någonsin dricka som hon gör. Men det visste jag, visste inget bättre den tiden. Och barndomen och ungdomen var det, jag var också väldigt intresserad av alla kriminella människor, kriminella killar och män och farliga människor överhuvudtaget. Och jag hängde med där i olika gäng och vi också brände hus och inte hus men någonting och stalpilar och så. Och jag hängde med där, jag var inte liksom drivande kraft där men jag var med hela tiden. Och skolan gick ganska bra men jag orkade inte koncentrera mig att sitta där. Det var inte intressant. Det är liksom min ledtråd i mitt liv. Att jag har alltid varit missnöjd. Jag har velat ha något. När jag har kommit någonstans, då har jag liksom, om man är driftig, tänker jag så här, då går man någon annanstans och gör någonting annat och tar nytta av det. Men jag stannar kvar där och blev missnöjd. Och då ledde det sen, det blir helt andra val man gör när man är missnöjd och gör någon val än att trivas. Och det har lett mig, liksom, det har jag haft hela mitt liv. Och så var min barndom. Och sen hittade jag min första man när jag var 19. Vi gifte oss. Och där också, jag hade studerat, jag hade bra yrke. Och det hade han också. Men jag var inte nöjd. Jag ville ha någonting annat. Och han åkte på lumpen. Och då tog jag ut skilsmässan och flyttade till Stockholm. Min syrra hade flyttat hit redan ett halvår tidigare. Och jag åkte hit på semester. Och när jag var här ett par veckor kanske. då, när jag kom hem härifrån, då åkte jag till Finland och jag sade upp mig från arbetet och flyttade bara så där, liksom lämna allt, liksom. Det var bara så har jag gjort också hela mitt liv, liksom. Lämna skiten och flytta bort. Och då var det 80, året var 80. Och direkt när jag kom hit, då jag fick arbete och bostad i Marabou. Den tiden var det, och man fick bra lön och man kunde sjukskriva sig direkt när man hade varit när några veckor och fick bra betalt. Och då jag flyttade till Stockholm i januari på sommaren, tror jag rökte hash första gången. Och då var det sört liksom. Jag hade när jag drack, när jag var yngre, jag drack aldrig som alla andra. Jag drack väldigt mycket. Jag var alltid redlös. Det räckte ingenting. Och jag kommer ihåg känslan fortfarande. Det räckte inte. Och det har också följt hela mitt liv. Och så var det med hasset också. Och när jag började röka hass, då hittade jag också de som säljer hass. Och de här farliga män, nu var de ännu farligare. Och ännu större och ännu finare bilar. Och jag var liksom inne där direkt med hull och hår, eller vi var bägge två. Och började liksom hänga med dem och sluta jobba och börja göra lite brott. Och fick liksom vara med. Och rökte hass. Och sen man äter väldigt mycket och blir tjock när man röker hass. Då kom min syrran på fin idé att vi skulle prova amfetamin. Och då var jag sålt liksom. Jag tyckte om det. Det har jag tyckt om alltid. Men det är klart man blir inte narkoman direkt. Att vi festade och vi hade bra och så. Men det tog bara 3 år när jag åkte fast första gången. Och det var första gången jag åkte fast. Och då fick jag första fängelsestraff som var 1 år och 2 månader. Och det, liksom, och det här hände 83 tror jag. Någonting där. Och jag kände inte det. Det var ingen konsekvens. Det var liksom merit. Då liksom, jag var tuff, jag hålls efter. Och det var så liksom. Och då liksom kom jag mera in i gänget och så. Och sen när jag muckade därifrån. Då var jag ute 4 månader och åkte in igen. 1 års fängelsestraff, också bedrägerier. Och då fick jag 5 års utvisning. Och det var det värsta som har liksom hänt för mig. För då hade jag ingen aning om att jag hade sjukdomen eller att jag hade missbrukare överhuvudtaget. Det var inte så. Men att, vad ska jag göra i Finland? Och jag testade så att när jag muckade från den straffet. Då, den tiden hade kriminalvården hade mycket pengar den tiden. Och då fick jag flyga till Finland. Och allt liksom, det var väldigt flott och så. Men jag var i Finland, farsan fyllde 60 år. Jag var på kalaset och kom tillbaka hit. Och jag var i Stockholm igen 2 veckor. Och jag var inne i en lägenhet. Då visste polisen att jag är inne i den här lägenheten. De höll på att komma igenom dörren. Liksom, de ville inte ha mig här. Och då bestämde jag mig, jag fick 2 veckors straff. Och då bestämde jag mig att nu räcker det, att jag kan inte vara här. Det är liksom, jag åker in och ut hela tiden. Och då flyttade jag till Finland. Och jag fick den här 5 års utvisningen. När jag var i Finland, då knarkade jag inte alls. Och i Finland har jag utbildning. Och där har jag den här, när jag inte knarkar, då är jag helt annan människa. Och då gjorde jag inte brott alls. Men sen när den här utvisningen var slut, då hade jag hade tanken hela tiden där också. Jag hade egen blomster och parfymeri. Jag jobbade på försäkringsbolaget. Att jag hade ett helt fint liv där och lägenhet och bla bla. Men tanken var hela tiden att jag kom tillbaka till Sverige. Och när det var slut, då kom jag hit. Det gick 1 år. Började jag knarka direkt. Hamnade i fängelset igen. Och då fick jag 2 år och 10 månader. Jag har åkt in och ut. Här sitter mina kollegor. Nu hör ni. In och ut hela tiden. Och sen 93 december kom jag ut från den straffet. Och då började jag knarka på riktigt. Liksom. Den tiden hade jag tagit lite grann. Och jag hade provat liksom skjuta i mig, men det var inte liksom, det gjorde jag inte alltid. Jag knapra och snorta lite cola och så, men sen 94 var jag fullbordad narkoman. Då liksom då körde jag fullt ut. Och den 10 år som gick sen, då hade jag bara enda syftet att vara snurrig. Jag tänkte inte liksom som man kan vara fast liksom, när jag var riktigt riktigt beroende. Och då blev det, och sen jag var ute också, jag hamnade inte i fängelset, att jag liksom, jag vet inte hur det gick till, men jag gjorde liksom, jag försörjer mig att göra knarkaffärer och knarkade och försökte putta drogen, och det gick liksom, och alla ni har varit med på den liksom, jag behöver inte förklara den här liksom, de här krigshistorierna, det kan ni allihopa, alla har vi likadana fast lite olika så. Men sen i slutändan, jag kommer ihåg, det var i november 2003. Då hade jag en sak. Min syster hade blivit drogfri däremellanåt. Någon gång 3 år innan mig. Och ville inte ha med mig att göra. Men jag visste att hon har gjort tolvstegsbehandling. Och jag sa det så här liksom. Fan, hon pallar inte liksom. Hon är så jävla dålig. Hon är så dålig. Men ändå hade jag någonstans, jag visste att hon är nykter och drogfri och uttalade sig att hon vill inte ha med mig att göra. Och jag fick inte träffa pojkar, inte göra någonting. Och när jag sen, november 2003, jag kommer ihåg sista kvällen när jag var ute. Jag var i Rinkeby i en lägenhet, jag låg i sängen. Jag var så potent och det var liksom, jag höll i hunden liksom, och jag tänkte, vad fan ska jag göra? Jag visste att jag hade kommit till vägens ände. Men jag, liksom, jag hade bytt drogen från amfetamin till kokain till lite piller och pappa. Och det, liksom, det räckte inte. Och polisen, jag visste att polisen är efter mig. Det är klart att man vet. Men sen nästa, när jag vaknade där, det var 18 november 03. Jag gick ut, jag hade laddat mig så jag var så potent som en människa kan vara. Och jag skulle till Västerås. Och då kom polisen och tog mig. Och den stunden då, liksom, när det var ett tomhult där, glömmer aldrig, liksom, jag hade stor hund, jag hade raju med mig, det är stor doperman, och polisen förstod inte att hunden är farlig, och det blev helvete. Han bet i någon polis där. Det var hemskt. Och jag försökte komma igenom rutan från polisbilen att rädda hunden. Men det gick bra ändå. Och då liksom, då såg det var Västeråspolisen som hämtade mig, och jag visste att nu blir det, tror jag, lång resa. Men ändå har man den här hoppet att det liksom, jag kanske kommer där ut därifrån lite, att det inte, att det har inte hänt värst. Men sen när jag kom till polisen i Västerås, och tur var det att det var i Västerås, det är en liten polisstation, det är helt, helt annan behandling får man där än vad jag skulle ha gjort i Stockholm. Och när jag hade nyktrat till sen, jag var så sjuk, liksom, avtändning efter 10 års fullbordet knarkande varje dag. Jag tror inte jag hade varit nykter någon dag däremellan. Och började förstå liksom, att nu är det sört. Och då förstår jag liksom, att vilket folk jag har med mig där, när man hör, när man blir förhört. Att, liksom, att, och då har jag liksom, att hur långt det har gått, att jag har blandat mig i med sånt folk. Och att nu måste det hända någonting. Och jag förstod att jag får lång fängelsestraff. Och då tog jag, och också där på häktet tog jag kontakt med min syster. Som skickade ett brev. Jag ville ha hjälp med hunden och bla bla. Som man gör liksom alla. Lite service kanske också. Men det fick jag inte. Jag fick ett brev. Och hon hade ritat 2 vägar. Liksom. Om du tar den vägen, jag följer med. Om du tar andra vägen. Så får det vara. Och jag skrev till henne att jag gör så gott det går. Och hon kom och hälsade på mig där på häktet flera gånger i Västerås. Sen fick jag 4 års fängelsestraff. Och då visste jag att jag vill göra någonting annat. Och det var tack och lov Gud att det blev så lång fängelsestraff. Om jag hade fått kortare straff, jag hade aldrig suttit här. Och redan på häktet ringde jag till Hinsbergs behandlingsavdelning. Och det finns 12-stegsbehandling där. Och jag åkte dit och där, när jag hade så lång straff, då hann jag sitta där på 12-stegsbehandling ett och ett halvt år nästan. Och det var kroniskt. Och jag behövde varenda timme som jag var där. Och jag älskar att sitta i kroppen. Liksom det, jag tycker om det. Och jag fick väldigt mycket verktyg att sen när jag skulle komma ut, att vad kan jag göra? Och det kom folk dit som berättade sin livestory. Det kom Pirko, det kom Päivi, det kom Dusko, det kom Mia. Liksom. Alla fina människor från DAA. Och det liksom gav mig styrka och förstod att jag har också en möjlighet. Och jag fick gå igenom kriminalitetsprogram där. Jag gick igenom det 3 gånger under hela resan och förstod liksom att vad mina drivkrafter var. Och jag vet det att när jag inte knarkar, då gör jag liksom, jag gör inga brott. Det är liksom, det är väldigt knarkrelaterat att bli kriminell och behöver pengar till knarket. Jag gjorde den här behandlingen. Sen kom jag till, jag fick 8 månaders B34 hette det den tiden i behandlingshemmet i Knivsta. Pyrka, kvinnobehandling. Och där började vi gå på möte i Rimbo, DA-möte. Och där skaffade jag en sponsor till mig. Och det var Tuff sig som var där. Liksom. Det var ut och inga visor. Jag försökte manipulera lite och göra saker lite lättare, men det gick inte. Och det hade jag förstått redan, att jag gör som man säger, liksom, inte som jag vill. För det går åt skogen om jag gör så. Och då gjorde jag mina stegen när jag var där på behandlingen. 8 månader satt jag där och det var väldigt bra att jag liksom, att från fängelset till behandlingshemmet, för då var jag nära Stockholm, då fick jag börja gå på möte och fick gå på första DA-möte i Stockholm också. Och då kände jag liksom att nu kan jag lyckas med det här, för här finns det människor för mig. Och sen den vägen är det. Jag har gått in i det här programmet med hull och hår. Jag lever totalt i programmet. Jag inventerar och jag har sponsorer och det är liksom 12 steg och det är hela mitt liv, för annars liksom, och det, jag har fått så bra livskvalitet att jag mår bra utav det här. 2 minuter. och jag har liksom, när jag har levt i programmet, då kan jag utveckla mig vidare. Jag har liksom gått i utbildningen, jag är beroendeterapeut. Jag har jobbat, det är 6:e år jag jobbar inom Stockholms stad. Jag jobbar med hemlösa idag. Och jag sponsrar folk och jag sitter här och svamlar och har varit så nervös. Och det har gått bra ändå det här. Jag stannar där, tack.